Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och välkommen till det här bonusavsnittet av Snutsnack där vi följer Jonte Polis. Det heter han på Instagram. Följ honom gärna. Han går på polisutbildningen i Växjö och vi håller helt enkelt Snutsnack håller koll på honom och hur det går för honom. Då har det hänt grejer kan jag säga från förra månaden, så men ha en trevlig lyssning. Var försiktig där ute. Och Jonte Polis på Instagram. Och vi finns ju såklart på Facebook och Instagram också. Och vad heter vi? Jo, Snutsnack. Hallå Jonte!
Ja men tjenare, tjenare Hasse.
Det får bli Jonte från och med nu va?
Ja men det låter bra.
Vi jobbar på det. Du heter ju ändå Jonte Polis på Instagram.
Ja, det stämmer.
Och för er som inte följer då Jonte på Instagram så kan ni ju göra det då för att se hur det går framåt med studierna. Och det kan jag ju också fråga, hur går det med studierna?
Ja, alltså det är extremt mycket nu. Vi har väldigt mycket arbeten som ska vara inskickade. Ja, det blir bara mer och mer tycker jag.
Men är det så att, alltså, känner du att det verkligen är, alltså, är det påfrestande eller?
Ja, men det skulle jag säga. Vi har extremt mycket och det gör att man, alltså, man får en stress helt enkelt på att man vill inte missa någonting. För det är ju till skillnad från när man gick gymnasiet så fick man information om vad man skulle göra. Nu är det mycket att nu ska vi leta upp själva vad som ska vara inskickade nästa vecka. Liksom. Så att det blir mycket extra arbete. Men det är lite spänning i det också, tycker jag.
Ja, men jag fattar. Jag tyckte jag såg också att ni har börjat. Såg jag inte er på skjutbanan också?
Jo, det stämmer. Vi har börjat, vi har fått ut och testat ut vapen. Det gjorde vi redan första veckan då. Men vi har testat att skjuta med FX nu, vilket är ett sorts paintballskott kan man säga. Mm. Det laddas på samma sätt, men man skjuter iväg färg istället. Bara för att testa på att skjuta iväg skott helt enkelt.
Okej. Men är det då handhavande också, det här plocka isär och så att man vet hur vapnet fungerar? Och
precis. Mm. Det är det också. Och vi har även tenta på det nu om någon vecka framöver och vi ska veta vapnets alla delar och i vapnet också vad de delarna heter.
Just det.
Men det är ju kul. Det är ju kul att veta hur det fungerar när man trycker på avtryckaren, vad som händer i vapnet och varför det kommer iväg ett skott så att säga.
Ja, precis. Har du lyssnat på det senaste avsnittet av Snutsnack med Rune?
Nej, det har jag faktiskt inte hunnit med.
Nej, men det handlar ju om, jag kan tänka mig att det kan vara rätt intressant när man ändå när man börjar med vapenutbildningen. Det handlar ju om den här dödsskjutningen av Erik Torell som hade Down syndrom som blev ihjälskjuten av tre poliser. För inte så länge sedan. Nej, men där pratar vi om lite polisens skjutningar och det som Runa kommer fram till och som har varit fakta länge, det är ju att svenska poliser skjuter ju allt som oftast i det som kallas för nödvärn.
Ja, precis. Och det är ju det vi får, alltså när vi tänker juridiskt här på skolan så är det ju, när vi ska använda vapnet så är det ju nödvärn liksom. När vi känner oss riktigt, riktigt hotade till livet. Och att det inte finns någon annan utväg. För nu när vi sitter och pluggar och vi sitter och har lektioner, så alltså, det är ju munnen vi använder. Vi vill ju helst inte använda det som vi har vid bältet. Men den får jag lyssna på. Vi har faktiskt haft det uppe på diskussion, det här med den dödsskjutningen, så att ja, det är riktigt intressant. Ja, och sen, som vi brukar säga här på skolan, vi ska inte lägga oss i någon annans ingripande, för vi själva var inte på platsen, så vi vet inte vad som har hänt.
Nej, precis. Nej, men så är det ju. Och det är ju redan, det har ju varit uppe i domstol, och de poliser som avfyrade skotten är ju inte skyldiga till brott, så att säga.
Nej, precis.
Vad som är där är ju det, när man skjuter i nödvärn så skjuter man ju i nödvärn. Inte specifikt för att man är polis, utan man... det är ju den lagstiftning som gäller, är gällande nödvärn, så att säga. Och
då
är,
ja, men precis.
Då är det ju det att det våld man utövar inte ska vara uppenbart oförsvarligt, heter ju det, rent lagtekniskt.
Ja. Och så är det ju också, att avfyrar jag mitt vapen så blir jag ju, alltså jag blir ju fråntagen min tjänst just då. Mm. Och sen är det ju inte jag som myndighetsperson som avfyrar vapnet egentligen, för det är ju jag som person. Det är jag som får alla påföljder om jag skulle ha fattat ett fel beslut, helt enkelt.
Så är det. Men har ni börjat prata om det där, eller är det någonting som man pratar om liksom när man går från lektionen och man har plockat isär liksom? Jag kan ju tänka mig att det är sånt som dyker upp ändå i huvudet när man håller på att pilla med det där vapnet.
Ja, alltså jag kan säga själv att första dagen i vapenhallen, så alltså det var ju en slags klump i magen. Det är första gången jag håller själv i ett vapen.
Okay.
Och när man står där och ska avtrycka, det är ju, man är ju på helspänn, och det var som att när man gick ut från lektionssalen så var det nästan att man behövde gå till en naprapat eller liknande. Man hade ju ont i hela ryggen fast man hade stått så spänd. Men
okay.
det är ju en allvarlig sak man använder. Alltså det är ju som sagt en sista utväg, och det är ju vårt redskap som vi alltid går runt och bär på.
Mm.
Och det väcker ju mycket tankar och känslor.
Mm. Det ska bli intressant längre fram när ni börjar få de här praktiska övningarna och sådär, när man ska liksom hantera vapnet. Så det är rätt spännande.
Ja, och vi hade faktiskt en kille i min basgrupp. Vi har haft lite otur i min basgrupp. Basgruppen är då de grupperna som vi indelade i klassen. Så vi är 6 stycken från en början, och nu är vi bara 4. Vi har haft 3 stycken som hoppat av, och den sista killen hoppade faktiskt av efter att vi hade haft vapenlektionen. Så som sagt, det väcker ju mycket tankar och känslor, och det gör det hos oss också.
Men vet du om det var just därför, eller var det...
Bland annat var det på grund av det. Han kände att polisyrket inte var rätt för han. Så att det är också ganska intressant, och de andra har hoppat av andra skäl, men det är ju ändå så här.
Men
den sista nu då, så bland annat var det på grund av vapen.
Det kan ju inte komma som någon överraskning, kan man tycka, att det kommer att komma upp, alltså
med
vapenutbildning.
Så är det ju. Nej.
Men om vi bortser från vapnen här, du säger att det är lite press just nu. Vad är det som tycker som pressar dig mest nu? Är det någonting som du känner att du inte riktigt koll på, eller?
Alltså sist vi pratade så hade vi något som vi hade polisiär introduktionskurs, kallar vi det.
Mm.
Och den hade vi även tenta i, som du körde rätt kryss på, som du berättade. Men jag lyckades faktiskt 2 poäng från MVG, så att jag är riktigt glad och stolt över det.
Ja, kul.
Men vi har påbörjat något som vi kallar polisiär grundkurs. Och där har vi akutsjukvård, vi har kommunikation, vi har börjat med polislagen och även fapparna och polisförordningen. Och det är väl polislagen då som sätter mest press just nu. Det är ju över... det är ju 30 paragrafer, men sen är det ju massor med underparagrafer till dem som ska sätta sig också. Så att jag satt faktiskt och pluggade på det nu innan du hörde av det.
Ja, det gjorde det. Ja, nej, men polislagen, där finns det ju mycket att lära. Man pratar ju framförallt om proportionalitetsprincipen där. Är det 8:an eller något sånt där?
Ja, men PL8, precis. Ja, alltid med måtta.
Ja, just det.
Lite rimmar.
Ja, det är bra. Det skulle man ha lärt sig. Ja. Och sen har vi 10:an som är våldsanvändning. Och...
Ja, men det är mycket, och de ska ju sitta. Vi har även tenta i detta om bara några veckor, och då ska ju polislagen sitta. Vi ska ju veta. Det är ju som sagt lätt att sitta och bara plugga in det. Mm. Men sen när man får ett ärende, när vi ska ut och göra någonting, så då ska man ju veta vilka paragrafer man får använda sig av. Så att det är mycket plugg som gäller. Och sen har vi som sagt mycket igång samtidigt. Det är inte bara polislagen, utan vi har ju massor med andra kurser igång samtidigt. Så det blir ju mycket i huvudet.
Men du som är ju helt nybakad ut från gymnasiet egentligen. Om du jämför då studierna på gymnasiet jämfört nu när du går på polisutbildningen. Vad är den största skillnaden?
Alltså om jag jämför med andra som går här på skolan, så säger de, så de själva som har gått andra universitetsutbildningar, så säger de att här är det ett helt annat tempo. Och det är så många kurser igång samtidigt. Men när man drar paralleller till min gymnasietid istället, så det är ju precis likadant, alltså som polisutbildningen. För vi har ju flera kurser igång samtidigt. Vi går från lektion till lektion. Mm. Det är däremot, som jag sa tidigare, det är ju det här med att man har ett helt annat ansvar på att hitta uppgifter. Har vi någon inlämningsuppgift, så är det inte så att lärarna säger att vi har dem, utan vi får själva leta upp dem och sen ska de vara inskickade. Mm. Och sen har vi väldigt mycket seminarier på polisutbildningen där vi sitter och diskuterar case. Vi får se filmer och så ska vi prata om hur vi skulle agerat. Det är lite annorlunda.
Kan du ge något exempel på någon sån film?
Ja, vi såg en igår faktiskt med en kvinna som hade ringt in till polisen. Från RLC, regionledningscentralen, så kom larmet ut till polispatrull om att det var en misshandel i ett hem där telefonsamtalet hade avbrutits. Mm. Och då hade man ju ganska oklara ingångsvärden. Mm. Och när man kommer då till plats som polis, så sitter en kvinna i upplöst tillstånd och gråter och kan knappt prata. Och säga att hela hennes kök har blivit sönderslaget. Och när poliserna kommer in, så är det två muggar som har gått sönder. Det är allt. Men i hennes värld så är att hela köket har gått sönder. Och att det ska vara en man på platsen. Och när poliserna letar igenom lägenheten, så hittar de en man liggandes i hennes säng. Och polisen går in med en attityd om att han har misshandlat henne då. Mm. Men när de väl får kontakt med mannen, så har han druckit lite och av misstag plockat, eller ska ta en mugg, tappar den i golvet och råkar stöta till en andra mugg då, så att den också far i golvet. Och för att inte det ska bli mer hetsigt, så går han in och stannar i sovrummet för att han inte vill göra henne mer ledsen. Mm. Så att där är också en situation, det är egentligen inte begått något brott. Men där kan man ju sitta och diskutera då hur man ska hantera kvinnan. Hur ska man prata med henne? Hur ska man hantera mannen? Vad ska man göra med han?
Just det.
Hon vill inte ha han på platsen. Vilka lagar är det som bestämmer att vi får avvisa han därifrån och så liknande? Så mycket sånt har vi börjat med. Och det är väldigt, väldigt intressant. För det är ju, alltså, alla ärenden som kommer in till polisen är egentligen kanske inte polisiära.
Nej, så är det ju verkligen ibland. Och det, de är framförallt inte exakt det man tror det ska vara. Det har man ju hört mycket i podden, om inte annat.
Ja, man får in ett ingångsvärde och så är det något helt annat när man kommer till platsen.
Ja, precis. Ja, det där är väldigt intressant. Man måste verkligen gå in med ett öppet sinne ibland när man kommer till de här casen, för att det kan verkligen vara precis vad som helst.
Ja, och det man tydligt såg på den här filmen också var att den ena polisen, han som gick fram till mannen, han ställde sig nästan svår åt mannen och hade väldigt utåtagerande bemötande. Mm. Vad fan har du gjort i köket? Liksom, har du slagit sönder grejerna och liknande? Och mannen hängde ju på hans beteende då och började också bli utåtagerande mot polisen. Och jag har inte gjort någonting, började han skrek då till polisen, och då backade polisen tillbaka. Och där är det ju lite som polis också. Det kanske kan vara svårt ibland, då måste du tappa ansiktet lite. Det här med att jag backar undan, okej, men vad är det som har hänt? Och då blev situationen lugnare. Mm. Men det är också någonting vi tränar mycket på, det här med kommunikation. Man ska prata med olika, eller med människor i olika situationer, och det här med konflikttrappa och konfliktpyramid och liknande. Mm.
Ja, men intressant, intressant. Det är just det där med att studsa mellan människors liksom tankar och veta vad man ska lägga sig på för nivå. Ja. Den är ju inte alltid helt enkel, och det behöver man ju inte tänka på egentligen som polis. Det kan ju vara ibland man med nära och kära eller något sånt där. Var ska jag lägga mig liksom?
Ja.
Eller om man bråkar med någon vän eller något sånt där. Eller, ja. Ja, det där är himla,
ja, men det var något bra ett exempel som en polis sa, och det var lite det här att ibland kan det till och med bli provocerande den metoden, men om du går fram till en person som är riktigt jädra förbannad, ställer du dig och ler och pratar jätteglatt med den, så har den förmodligen väldigt svårt att fortsätta vara.
Nej, men det var
i vissa fall så blir den provocerad av att du beter dig så, men i andra fall så kanske du helt enkelt inte kan fortsätta vara emot polisen eftersom den är glad och positiv mot dig.
Det där, jag har ju alltid gett ett liknande råd, men jag har alltid sagt att man ska vara otroligt trevlig. Kanske man står och le kan ju ibland verka lite provocerande, tror jag. Men, men att alltid vara otroligt trevlig, det är alltid, det tycker jag också. Man behöver inte gå till det polisiära, utan man kan gå liksom lite till det privata. Du vet, ibland man ska säga till en polare så här, jag ska säga till han det där som vi gjorde förut, det var inte okej. Men så man kommer dit så är han så jävla trevlig. Så det går inte. Det är svårt.
Nej, alltså det blir väldigt, väldigt svårt.
Mot trevliga människor, det är faktiskt det är grund, om man inte liksom är rabiat eller någon annan, men i grunden är det svårt att vara otrevlig mot trevliga människor. Så det är nog, det var nog det han syftade på. Det tycker jag är en jättebra utgångspunkt faktiskt.
Ja, och går man tillbaka till det med vapnet, det är likadant. Ställer jag och skriker, polis, lägg ner vapnet. Det kanske inte går in hos den personen. Men jag kanske kan stå med ett skarpladdat vapen och säga, hej, vi kommer från polisen. Skulle du vilja lägga ner ditt vapen? Alltså, det, ibland i vissa situationer så kanske det inte hjälper att stå och skrika. Liksom.
Nej.
För då kanske den personen blir ännu mer provocerad utav det.
Ja, det är ju vad man hamnar själv i för pulsnivå också, beroende på vad personen har för vapen, så det är jävligt svårt kanske att säga, hej, kan du lägga ner din machete? Alltså det blir ju...
Ja, men precis. Det är ju...
Man vill ju vara jävla noggrann med att man ändå är tydlig att det går fram budskapet.
Så att det inte blir helt fel.
Men hur är peppen nu då? Jag menar, när vi pratar, vi pratas vi två gånger innan. Och peppen har ju varit en femma, om vi säger på en femgradig skala. Hur är den nu då, efter typ drygt 2 månader?
Ja, vi diskuterade ju här med basgruppen sist. Där har vi haft lite konflikter och vi har haft våra bråk. Det hade vi inte sist vi pratade.
Nej, precis.
Och det är också intressant hur gruppen ändrar sig lite. Vi har som sagt haft konflikter och vi har satt oss ner och rätt ut dem. Men det har ändå varit så här... Det är nästan som man har blivit så här, fan, jag orkar inte det här mer. Jag hoppar av den här jävla utbildningen. Liksom.
Ja, det är det.
Lite till och med så har det varit.
Det som känsla ändå.
Ja, att nu lämnar jag in bältet. Och,
för när vi pratades först då, så alla är så trevliga. Och, och, det, men det
och den stämningen kan jag säga, den är fortfarande kvar.
Ja, den är.
Men i våra basgrupper så har det ändå varit de här små konflikterna.
Ja,
och nu med tanke på att vi bara är 4 och att vi från början var 6 har gjort att vi alla har blivit så här, okej, nu ska vi göra extra mycket. Har vi grupparbeten som är utformade efter 6 personer, vi är 4 stycken som ska sätta oss ner med detta. Lite så har ju tankegångarna varit. Ja, och vi har även suttit ner med rektorn och haft möte angående detta, så att ja, det har ju ställt mycket frågetecken och det har även skapat konflikter helt enkelt.
Så vad har vi peppen då, om vi ska ha det som ett genomgående tema här när jag pratar med dig? Om det var en 5 förra då, vad ligger vi på idag?
Ja, men jag kan säga att den har sänkts till en 4, men den är fortfarande uppe för att vi har haft väldigt mycket kul saker denna veckan, så att det har kommit tillbaka.
Ja, det är bra.
Det går i vågor, men ja, vi hade akutsjukvård igår och det var, tyckte jag var riktigt kul, och idag har vi suttit ner i gruppen och gjort arbeten med polislagar och rättegångsbalken och liknande, så det har ju varit riktigt kul.
Mm, kul. Akutsjukvård är ju intressant, och det är ju någonting som du också kommer få, man får ju användning av för det liksom, och tryckförband och vad heter de där som allting som alla har med sig nu, poliser, det hade man inte på min tid.
Tourniquet,
ja precis.
Ja.
Och det,
pratade, det är också intressant.
Ja, men jag pratade med, jag hade honom som gäst, ställföreträdande polischefen ute på, i polisen i Rinkeby. Och han sa att de använder de där tonikerna, men alltså snurper av blodtillförsel varje vecka liksom.
Ja.
Så att, det skulle man ju haft. Men jag har mest tryckt liksom på magar och sånt som har blött. Inte klassiskt sådär att man snurper av en hand eller en arm liksom.
Nej, vi har faktiskt börjat nu, det är olika förväxlingstillstånd, och det var det vi hade i akutsjukvården igår, och då fick vi köra lite skådespel. Vi delade upp oss i basgrupperna, och sen var det där man som polis, det är ju samma sak, där kommer med ett ingångsvärde. Det var några som hade kom till en affär där en person, de hade fått in att den var väldigt kraftigt berusad. Men när de kommer fram till personen och de tror själva personen är brusad, men sen inser de, vad fan, personen har fått en stroke. Hur ska vi nu göra liksom? Och vi hade ett ärende där jag var med, där ingångsvärdet var att det hade varit ett bråk och personen hade tagit någon typ av narkotika. Men i fallet var det ingen narkotika, utan personen hade fått ett epilepsianfall.
Det där är jätteknixigt. Jag såg en kommentar, om det var på Facebook eller på Instagram, just gällande det här senaste avsnittet när Rune var gäst, som handlade om skjutningen av Erik, att liksom, hur ska poliser kunna lära sig mer om så här olika funktionsnedsättningar? Och ja, alltså det kan man ju plugga mycket om, men de här situationerna är så jäkla svåra ibland, så att det är knappt så läkare kan bedöma liksom vad det är i vissa fall. Det är skitsvårt alltså.
Ja, och sen har vi suttit ner och som sagt diskuterat det här casen med Erik, och som sagt, vi var inte på plats. Men saken är att jag fick till och med en fråga nu på min Instagram, hur vi på polisutbildningen lär oss om olika funktionsnedsättningar. Men i det fallet, alltså, polisen hade också fått ett annat ingångsvärde där i det fallet. De hade fått att någon hade rymt, om jag inte minns fel, från en anstalt och personen var beväpnad.
Ja, ungefär. Det fanns en hotbild. Ja, absolut.
Ja, men precis. Och en person, nu har jag som sagt, jag har inte läst på det här fallet, men stöter jag då på en person, jag har fått det ingångsvärdet, stöter på en person med huvudtröja, det är mörkt ute, jag ser att personen har ett vapen i handen. Sen om det är ett leksaksvapen eller inte kanske jag inte kan avgöra på en hundradel sekund. Personen vänder sig om och riktar det mot mig. Då kanske jag känner mig så pass hotad att jag måste avfyra mitt vapen. Alltså, och där hade det kunnat vara, enligt mig, precis vem som helst. Det är väldigt olyckligt att det har varit en person med Down syndrom i det fallet.
Ja, men det är intressant. Runes kritik är egentligen inte specifikt riktad mot de som avfyrade, utan det är kanske mer en kritik mot utbildningssystemet och att man inte bör hamna i en sån här situation. Att det oftast när det kommer till polisiärt arbete, och det gäller ju inte bara skjutningar utan i andra lägen också, så kan man ju oftast backa hem.
Ja, precis.
Och frysa läget och sen bara, men vänta, kan den här personen måste vi verkligen hamna i det här? Och det är lite det vi pratar om, de andra skjutningarna som har skett också. Om man, det är alltid lätt att vara efterklok, så är det.
Ja.
Men det man ser är till exempel att svensk polis skjuter på ett annat sätt än till exempel finsk polis. Och jag rekommenderar den här boken, 25 skott heter den. Som Rune Engström då, som är gäst, har skrivit. Och vi hinner ju bara igenom lite grann på det avsnittet. Men om man köper den här boken 25 skott, så går de igenom de olika skjutningarna. Då får man en annan bild av polisens liksom skjutningar, och det är rätt intressant faktiskt. Det är ingen tjock bok heller, så du kanske kan hinna den där mellan du läser någon tenta.
Ja. Men något som också är lite så här intressant, om man drar paralleller till det när det gäller skjutningar. Kollar man på den personen Andreas där, som även gick här på polisutbildningen i Växjö. När han blev ihjälskjuten mitt ute på öppna gatan. Om han i situationen hade vänt sig om och dragit sitt vapen, hade han då hunnit att frysa läget? Eller, alltså det är som sagt, det är ju väldigt många parametrar som spelar in, och vad som händer på platsen. Verkligen. Och som sagt, det är väldigt lätt att sitta ner i flera timmar och efteråt och diskutera. Men man vet ju själv att Ja, ställer jag mig vid min ytterdörr och ska öppna dörren och så står någon utanför ytterdörren, hur kommer jag agera? Mm. Det är lätt i efterhand att säga så här skulle jag gjort, men när du väl står där så kanske du inte vet hur du kommer agera.
Mm. Jag har gjort, jag vet inte hur många hundra sådana där grejer vi har gjort när vi har stått utanför, när jag jobbade på gatlängsgruppen och man väntade på utgång, så hörde man hur de satte på jackorna, de prasslade i hallen och så öppnade de dörren och så kutade in fyra poliser. Jag kan säga att det är inte många som hinner reagera ens vad som händer.
Nej.
Det är sån otrolig, sånt otroligt överraskningsmoment när du ska gå hemifrån i lugn och ro, öppna dörren och så slits den upp och så springer in fyra, fem personer.
Ja.
Jaha, nej men fan.
Ja, det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt.
Men vi har börjat med, det tycker jag också är lite kul, för vi har ju blandat det här med fysiska teknik och metoder.
Ja, just det. FDM. Just det. Det hade ni börjat med förra gången också.
Ja, men precis. Och nu har vi börjat med handfängsel också. Mm. Vilket jag tycker själv är också väldigt intressant, det här med, det finns ju tider som hur länge de ska sitta på och beslut som ska tas och liknande. Mm. Och där är det likadant, hur ska man sätta på ett handfängsel för att inte det ska kunna bli ett vapen för gärningspersonen, utan allt måste ju ske så himla kontrollerat liksom. Mm. Och att man hela tiden ska hålla koll på omgivning och grejer. Så det är hela tiden många parametrar som man ska ta hänsyn till.
Ja, jag tycker vi har fel lagstiftning när det kommer till handfängsel. Jag skulle vilja att vi, eller vi, men att polisen, när man har gripit någon och ska in station, då ska man ha fängsel, punkt slut.
Ja.
Lite som man ser på amerikanska filmer. Men så får vi inte göra i Sverige. Det måste ju finnas en anledning till varför vi ska fängsla någon.
Precis.
Och, men det skulle också förhindra så mycket bråk i bilen när man har suttit och försökt trycka upp någons face mot rutan där som börjar bråka i bilen. Men har man fängsel så, så blir det inte de där bråken i bilen. Det är massa onödigt och folk blir skadade. Gripen, omhändertagen, ska in till polisstationen, fängsel på, in på stationen, fängsel av. Men det, det är ju bara jag som önsketänker det. Men av min erfarenhet 20 år inom polisen tycker jag att det skulle kunna vara en bra lösning. Men så är det inte. Det ses ju som en inskränkning i din frihet och det ska då ske med alla. Du ska finnas en anledning till om man är våldsam till exempel. Ja.
Precis. Ja. Ja, det är intressant. Likadant det här med att en ordningsvakt kanske har händertagit någon enligt LOB-lagen om händertagare om berusad. Och sen har de satt på handfängsel. Då måste jag liksom ompröva det beslutet om jag vill att personen ska ha handfängsel. Och då kan jag inte som polis bara säga att ja, men jag vill för min säkerhet. Utan då måste ju personen också vara utåtagerande så att jag ser det.
Mm.
Så mycket sånt är också, och lagar som ska, ja, komma in i allting, för det är ju som sagt, vi står där på mattan och vi brottas och vi ska ta oss loss, strypgrepp och liknande, men det är ju lagar som, ja, kommer under vad vi får göra också.
Jag vet inte om jag berättar det här case, vi kan runda av med det så får du fnula på den, men vi grep två killar, gick in på toaletten på Spybar i Stockholm, och då är det inte alltid för man tror att de ska kissa i kors bara, utan då är det kanske någonting annat, och mycket riktigt då när vi öppnar dörren så står de där och lagt upp liksom kokain på toaletten och sådär. Och det var det en riktigt stor kille och en lite mindre kille. Ja, den här stora killen, jag tar honom direkt. Jag bojar honom direkt. Får man göra det? Nej, men jag vet, inne på Spybar och allting. Jag bojar honom, går ut, vi går in i en port bredvid. Och säger det till honom, är du lugn och fin eller? Jo, men jag är lugn och fin. Jag vet när polisen är här, då är det kört liksom. Så då, ja, men om du är lugn och fin så tar jag av bojorna. Ja, men jag är lugn och fin sen. Ja. Så jag tar av bojorna. Och så pratar man med honom. Han är fortfarande lugn och fin. Har han någon legitimation? Nej, ingen legitimation. Okej. Okay. Och personen är ju, har ju begått ett brott här så måste ju legitimeras. Okej, okay, är du daktad? Och det är ju då, är du fotograferad hos polisen och varit gripet, då blir man ju daktyloskoperad som det heter. Blir man fotad och man kollar R och man kollar allt sånt där. Och säger, ja, men jag är daktad. Ja, när är du dömd senast då? Ja, men det är två år sedan. Ja, vad är du dömd för då? Mord. Och då tänkte jag så, okej, han kanske driver mig, tänker jag i mitt huvud då.
Ja.
Han ville testa mig såklart. Men jag ringer upp då till ledningscentralen och kollar. En akendaktare, ja, daktad, dömd senast, mord. Han var ute på sin första permis. Han var jättelugn, det var aldrig något problem. Men jag kan säga när jag tog av bojorna och säger, var du dömd för senast? Han sa mord. Så tänkte jag så här, kanske skulle ha suttit på dem där ändå. Men de satt på, de fick inte sitta på egentligen. Men de satt där och sen tog jag av dem. Men Det var ju ute i gråzonen det där. Det ska man ju inte vara.
Ja, det är väldigt mycket som vi har i, på skolan också som vi sitter och diskuterar. Vad är gråzon och vad är inte?
Men ibland så gör man saker, det gjorde jag i alla fall, eller vi ska säga. Vi gjorde saker för det var, funkade praktiskt och det blev mindre strul och mindre bråk och mindre tjafs.
Ja, men, och ibland kanske det är det rätta.
Men du får gå på skolan, vad säger på skolan här nu? Du, super, en fyra på dig, Jonte, det är toppen. Vi ska runda av nu, men jag tackar och bockar så länge. Och så hör jag om igen, om typ en månad igen då.
Ja, men gör så, det låter super.
Plugga på nu, polislagen.
Det ska jag göra, tack Hasse.
Ja.